Kaliber i P1. Barnvräkningar. Den misslyckade nollvisionen.
Allt föll ihop. Alltså mina förväntningar krossades ju framför mina ögon.
13-årig Simons familj vräktes från sin lägenhet för 3 år sedan. Och började flytta runt på vandrarhem och akutboenden.
Jag kan ju inte bjuda hem några av mina kompisar längre. Jag har tappat delar av mitt liv egentligen.
2007 presenterade den dåvarande regeringen en nollvision mot barnvräkningar. Ändå har flera tusen barn vräkts sedan dess. Och vräkningarna ökar.
Jag anser inte att något barn ska stå utan bostad. Och jag anser inte att det är värdigt när barn slussas runt på vandrarhem.
Idag bor Simons familj på sitt 19:e boende efter vräkningen. 3 år in i hemlösheten saknas hoppet om en fast bostad.
Alltså, jag trodde aldrig att han skulle värdera oss så här lågt. Det är ju verkligen, det är en skam. En barnfamilj. Men, alltså barn.
Kaliber handlar idag om barn som vräks från sina hem. Och nollvisionen som inte nås. Reporter Josipa Kesic.
Klockan är strax efter 9 på morgonen, en decemberdag 2018. Kronofogden och hyresvärden knackar på familjen Anderssons dörr. De ska byta lås eftersom familjen Andersson inte längre ska få bo kvar i sin lägenhet. Simon är 13 år och ett av 4 barn i familjen och har bott där ända sedan han var 1 år gammal. Först blev han glad när han hörde att de skulle flytta. För när hans kompisar har flyttat så har det alltid varit till något bättre eller större.
Liksom kvällen innan så bara, ja, vi ska flytta. Jag var jätteglad. Och så jag hade ju ingen aning om vad som hände. Jag kom direkt från skolan.
Hans föräldrar berättade väldigt lite för honom och syskonen om vräkningen. Eftersom de trodde in i det sista att den inte skulle bli av, berättar Simons mamma Ingela.
Vi hade svårt att säga att vi sa bara att vi skulle flytta. Och det var ingen som ställde några frågor, utan alla stod liksom bara och funderade över vad är det som händer. Vad är det som händer? Jag hade nog svårt att ta in det själv. Alltså jag visste inte ens hur jag skulle lägga fram det.
Ute är det nollgradigt i Krans kommun till Göteborg där familjen Andersson bor. Familjen packar resväskor, påsar och svarta sopsäckar och ställer dem i trappuppgången utanför deras lägenhet. Personal från Kronofogden, hyresbolaget och sen också socialtjänsten rör sig in och ut ur 4-rummaren. Ingela, hennes man och Simons äldre bror är hemma. Men brodern kan inte hjälpa till med packningen, berättar Ingela.
Han satt längst ner i trappan och bara djupandades och orkade inte riktigt. Han försökte att vara med där inne.
Det blir eftermiddag. Simon kommer hem från skolan och han ser sina kläder, skor och andra saker inpackade i familjens bil. Men allt från lägenheten får inte plats.
Vi hade grejer uppe i trappen och visste inte riktigt hur vi skulle ta oss. Vi hade ingenstans att åka, liksom. Inget boende så. Och då sa vi att vi måste ju vänta tills vi vet var vi ska vara. Och då sa de den här fastighetsskötaren eller förmannen sa att ja, om inte grejerna är ut härifrån den och den tiden så kommer vi att kasta ut dem på backen.
Möbler och andra saker som de inte fick med sig skulle få vara kvar i lägenheten och kronofogden skulle senare magasinera det. Det börjar nu bli sen eftermiddag och familjen Andersson vet fortfarande inte var de ska sova i natt.
Vi fick packa våran bil och ställa den på parkeringen på kommunens parkering. Och då stod hela familjen runt bilen barnen stod runt bilen på parkeringen.
Den här dagen skulle Simon och hans syskon iväg till sina träningar. Men istället får de stanna där vid den fullproppade bilen medan föräldrarna går till socialkontoret för att få hjälp med sovplats för natten.
Jag försökte verkligen hålla, alltså för mig har det varit så himla viktigt att försöka hålla barnens humör. Alltså högt. Alltså jag ville verkligen att de inte skulle sjunka, utan jag sa att vi löser det här och vi har skickat in papper och vi får se det här som ett mellansteg och vi är ändå tillsammans. Och
–. Hur hamnade familjen Andersson i den här situationen? Det började med en sjukskrivning. Simons mamma Ingela utförsäkrades efter att ha varit sjukskriven till och från under en längre tid. Under våren 2018 skulle Ingela skrivas in på Arbetsförmedlingen, men något går snett i kommunikationen och utbetalningarna via Arbetsförmedlingen dröjer. Mamma Ingela har akademisk utbildning inom vården. Simons pappa, han jobbar med kommunikation. Familjen saknar besparingar och med bara pappans inkomst börjar ekonomin att vackla. Hyrorna betalas för sent. De två sista hyrorna kan de inte betala alls. Den kommunala hyresvärden bestämmer sig för att vräka familjen. Socialtjänsten i kommunen erbjuder att betala skulden så att familjen kan få bo kvar. Men hyresvärden ändrar inte beslutet.
Alltså jag saknar ju ord. Jag förstår inte ens att man kan ha ett sånt tänk. Eller att det är så i Sverige. Att man inte bryr sig om barnfamiljerna. Hur kan det vara ens möjligt?
Under eftermiddagen, samma dag som de vräks, medan barnen väntar vid bilen, lyckas de till slut med hjälp av socialtjänsten få plats på ett vandrarhem i närheten. Och nu behöver de inte oroa sig mer var de ska tillbringa natten, berättar Simon. De åker dit.
Så kommer jag ihåg bara att jag satt och kollade på vårt boende, om man ens kan kalla det så. Jag bara grät. Jag hade aldrig gråtit. Det var länge sedan jag grät. Men jag bara brast ut. Jag kunde inte kontrollera det.
De får två rum på vandrarhemmet för att alla sex skulle få egen sovplats. Det ena rummet är på bottenvåningen och det andra är på övervåningen. De äldre pojkarna sover i rummet på övervåningen och resten av familjen i rummet i bottenplan.
Alltså, ja. Verkligheten slog mig kanske. Jag tänkte, jaha, där var vi hamna. Sen att leva där var ju hemskt. Jag hade inte samma kontakt. Jag kunde inte prata med mina kompisar längre. Jag levde knappt alltså.
Familjen börjar förbereda sig för sin första middag på sin nya adress. Nu är alla samlade.
Barnen började fråga vad det egentligen handlar om och vi satt åt middagen i sängarna. Och så talade vi om att vi inte fick bo kvar. Och att säkert skulle lösa sig.
Innan denna decemberdag, då Anderssons tvingades flytta från sin lägenhet, så levde de ett vanligt liv med allt vad det innebär, berättar mamma Ingela.
Barnen har gått skola och de har tränat mycket. De har sjungit, varit på sånglektioner och danslektioner och spelat instrument och mycket kulturellt kapital kan man väl säga. Vi har försökt att liksom satsa mycket på det, att man ska liksom ha en bred utbildning.
Med fyra barn och deras olika fritidsaktiviteter har Ingela och hennes man fullt upp, berättar hon.
Vi har ju varit engagerade i föreningslivet, på olika träningar som föräldrar som gör insatser när barnen tränar. Vi har varit mycket ute på utflykter i skogen och mycket sådana saker. Så att vi har ju liksom inte haft det här livet, det som vi slängdes in i på det här vandrahemmet, det var verkligen inte någonting som våra barn överhuvudtaget hade varit med om. Så de blev helt skräckslagna av att se all den här misären.
Det finns en nollvision om att inga barn ska vräkas i Sverige. Den presenterades redan 2007 av dåvarande äldre- och folkhälsominister Maria Larsson från Kristdemokraterna. Och så här sa hon året efter i en intervju i Sveriges Radio.
För mig är det inte rimligt att vi i ett välfärdsland som Sverige ska ha så mycket vräkningar och tillåta överhuvudtaget att barn vräks. För mig är det här en väldigt angelägen fråga.
Maria Larsson var en av dem som drev på den borgerliga regeringens strategi mot hemlöshet som presenterades då. Då lovade regeringen att de kommer höja ambitionsnivån kring hemlösheten och flera mål sattes upp. Alla skulle garanteras tak över huvudet. Antal vräkningar skulle minska och inga barn skulle vräkas från sina hem. Men barnvräkningarna har fortsatt.
Statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet, varsågod.
Tidigare bostadsminister Märta Stenevi från Miljöpartiet i en interpellationsdebatt i oktober i år.
Tack så mycket, herr ålderspresident. Nej, jag anser inte att något barn ska stå utan bostad. Och jag anser inte att det är värdigt när barn slussas runt på vandrarhem.
Redan när målen bestämdes om att inga barn skulle vräkas 2007 fortsatte vräkningarna. Det blir kommunernas ansvar att hitta lösningar. Men inte alla lyckas. Åren efter att målen presenterades minskade till en början antal barnvräkningar. Men på senare år har det skett en ökning igen. 2016 vräktes 387 barn i hela landet och förra året vräktes 449 barn. För i år finns det statistik fram till och med juni som visar att 273 barn vräktes i år jämfört med 200 barn för samma period 2016. Från 2008 samlar Kronofogden statistik över barnvräkningar. Den visar att nästan 6800 barn vräkt sedan dess. Det är även Kronofogden som verkställer vräkningsbesluten. Maria Fredriksson är chef på verkställighetsavdelningen på Kronofogden i Göteborg.
Vi är ju en opartisk aktör mitt emellan och är skyldiga att verkställa även avhysningen mot barn.
Kronofogden har ett förebyggande arbete för att minska antal vräkningar. Förutom det psykiska lidandet som en vräkning innebär så medför det också vissa kostnader enligt myndigheten.
Det är väldigt dyrt med vräkningar kan man konstatera. Det är dyrt för alla parter. För de kostnader som uppstår, det är ju, om man då bortser från det tid vi lägger ner, Kronofogden, så finns det ju kanske domstol som har lagt ner mycket tid innan, socialen har lagt ner mycket tid. Och kommer man till den faktiska avhysningen så måste vi ju då anlita låssmed, vi måste anlita en flyttfirma. De tar ju betalt såklart. Så att det är svårt att säga exakt vad det kostar. Det är väldigt olika ärenden, men det är inget konstigt med att en avhysningsnota kanske stannar på en 30 000 kanske.
Och sedan fortsätter kostnaderna. För boende till familjen Andersson kan summan bli över 90 000 kronor i månaden för att ge dem plats på boenden som kommunen som vräkte familjen får betala. Men för att förhindra att vräkningen blir av i första hand så har Kronofogden ett förebyggande arbete som bygger på kontakt med de som är inblandade i en vräkning.
De kommuner som har lyckats har ofta ett gott samarbete med hyresvärdarna. Och i de fallen jobbar hyresvärdarna oftast väldigt tidigt. Man ser tidigt att hyran uteblir, då kontaktar man personen eller familjen och hör vad är det som händer, har du problem, hur ska vi lösa det här? Och det har man också sett att i de situationerna har det oftast, det är mycket lättare att lösa en utebliven hyra än när tiden har tickat och din situation har kanske blivit helt ohållbar.
Dagarna går. Och familjen Andersson är kvar på vandrarhemmet som de anvisades till av socialtjänsten när de vräktes. Det närmar sig jul. Mamma Ingela.
Det var mycket asylsökande där. Missbrukare. Småkriminella. Polisen kommer av och till hela tiden på utryckning dit. Så det blev till slut att vi började följa våra barn. Vart de än skulle gå. Skulle de ner i köket så följde vi dit. Skulle de i duschen följde vi dit. Skulle de till skolan så följde vi ut dem från huset. Och in i huset när de skulle komma in.
Simons syster Tilda är 12 år när de flyttade till vandrarhemmet.
Ja, det var ju väldigt läskigt då såklart.
Tilda går i sexan och förstår knappt vad hon och familjen är med om.
Först när jag fick veta att vi skulle flytta så var jag också väldigt glad. Jag trodde vi skulle komma till ett fint ställe och jag skulle få ett eget rum och allt skulle bli bättre. Och ja, jag... Och sen möttes jag bara av besvikelse såklart.
Trots det nya livet på vandrarhemmet försöker familjen leva som vanligt. Barnen går till träningar. Föräldrar kämpar med att få livet att rulla på som tidigare när de hade egen lägenhet med eget kök, dusch och toalett. Socialtjänsten betalar boendet för familjen på vandrarhemmet i ett halvår. Sen får de flytta till ett nytt boende som socialtjänsten betalar och sen ett nytt. Tiden går och under en tid får de sedan själva boka boenden för en summa pengar. Ibland så hittar de boende för några veckor eller månader och ibland så får de boka dag för dag. Totalt får familjen flytta 19 gånger under 3 år efter vräkningen, berättar mamma Ingela.
Skulle man tänka på barnens behov och deras bästa så hade man ju löst det här med lägenhet ganska omgående. Då hade ju de mått mycket bättre och dessutom så hade det blivit billigare för samhället.
För varje barn som vräks så är det ju fruktansvärda konsekvenser för det enskilda barnet.
Barnombudsmannen är en statlig myndighet som bevakar att barnkonventionen efterlevs i samhället. Enligt barnkonventionen som blev lag förra året har barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Barnombudsman Elisabeth Dahlin.
Barnkonventionen är tydlig, det spelar ju ingen roll vilka dina föräldrar är eller vilken bakgrund du har. Barn har rätt till ett tryggt boende. Och här måste det göras krafttag för att barn behöver ha en trygg plats att kalla hemma.
I en analys som barnombudsmannen publicerade 2020 efter att ha träffat och pratat med barn som blivit vräkta från sina hem konstaterades att den här osäkerheten som det innebär att inte ha ett tryggt hem var något som påverkade barnen starkt och att ett eget boende var den starkaste önskan hos barnen.
Tittar vi på konsekvenserna för barn som placeras i tillfälliga boende med personer med beroendeproblem eller psykisk ohälsa. Familjer som ska bo där det inte finns kök eller lekutrymmen. Där det kan vara långa transporter för att kunna gå kvar i skola eller förskola och kompisar. Och familjer där sociala nätverket brister så hamnar ju de här barnen i riskzonen för väldigt dåliga uppväxtvillkor. Det vi ser här, det krävs förmodligen både lagändringar och författningsändringar. Men också krav på kommunerna. Därför att socialtjänsten måste kunna garantera ett långsiktigt boende som uppfyller vissa grundkrav så att det är lämpligt för barn.
Och många kommuner lyckas i sitt arbete för att hindra barnvräkningar. 185 av landets 290 kommuner hade 0 barnvräkningar förra året. En av de kommunerna är Alingsås. Där jobbar de aktivt för att hålla regeringens nollvision om att inga barn ska vräkas, berättar Irene Johansson, som är budget- och skuldrådgivare på socialförvaltningen i kommunen.
Det har vi gjort, jag har varit här nu i 10 år och det har ju varit en av delarna i mitt arbete att jobba med vräkningsförebyggande arbete gentemot barnfamiljer. Det är ju de vi har fokus på. Så vi har ju rutiner på hur vi ska göra när vi får information om när en barnfamilj riskerar att bli avhyst. Och det börjar ju att man får ett meddelande från hyresvärden. Och sedan så tar man ju då och försöker komma i kontakt med barnfamiljen så snabbt det bara går.
I Alingsås kommun med sina drygt 41 000 invånare har det i år inte vräkts några barn. Men så har det inte alltid sett ut. 2009 vräktes 12 barn i kommunen, men nu har inget barn vräkt sedan 2018.
Jag tror att det här med samverkan, dialog och att man är intresserad och engagerad i det man gör för att kunna hjälpa de här människorna som ju inte har det bra. Ja, barn ska ju inte behöva flytta ifrån sin bostad. Och i synnerhet inte nu när det är så jättehög bostadsbrist. Det är ju så svårt för personer att hitta en annan bostad. Och har du en avhysning med dig så blir det ju ännu svårare för dig att hitta en bostad hos någon annan hyresvärd. För det finns ju registrerat.
Enligt Irene Johansson så har kommunen ett systematiskt arbete för att förhindra att det går så långt som till att en barnfamilj vräks från sin bostad. De blir kontaktade av bostadsbolaget så fort någon är sen med sin hyra. Det handlar om runt 4-6 fall i månaden som kommunen informeras om barnfamiljer som inte betalat sin hyra i tid. Och av dessa är det i snitt 2 ärenden som de får jobba lite mer med. I de allra flesta fall har man ett samtal med hyresgästen där man informerar om vikten av att betala sin hyra i tid.
Först så måste man ju få tag på den som hyr lägenheten och höra vad det är för bekymmer. Vad är det som gör att den inte har betalat hyran i tid? Och då kan vi ju gå in, alltså, det blir ju mer rådgivande i början att man berättar hur man kan göra för att få behålla sin bostad. Det kan vara ju att man kan göra upp en avbetalningsplan med om det är en försenad hyra. Att man tar emot hjälp för att få ordning på sin ekonomi. Och det kan också vara att man behöver ekonomiskt bistånd till att betala hyresskulden. Så att det är ofta de delarna som är. Men det är ju sällan det blir så att vi går in med en hyresskuld. För ofta kan vi ju lösa bekymren innan.
På det här sättet så hindrar man att barnfamiljer vräks. Och fler kommuner har en sån här rutin. Socialstyrelsen genomförde 2020 en kartläggning med kommunerna kring hemlöshet och barnvräkningar. Enligt den har ungefär var femte kommun en skriftlig rutin om att söka upp barnfamiljer med hyresskuld och sen följa upp att skulden regleras. I 4 av 10 fall av alla vräkningar är skulden under 10 000 kronor. De flesta kommuner har alltså inte en sån rutin. Inte heller kommunen där familjen Andersson vräktes. Även om socialtjänsten här ville betala hyresskulden i det här fallet. Vi beger oss till det kommunala bostadsbolaget som familjen Andersson hyrde av. Vi får prata med hyresjuristen.
Just gällande hyra har vi inte möjlighet att lägga anstånd på eller skjuta upp betalningen på. Eller genom betalningsplan. Utan hyran är ju en... Alltså den är ju förutsedd utgiften, det är samma belopp varje månad, samma förfallodatum varje månad. Det är något man kan planera för och det är inte en enskild faktura, en engångshändelse som kommer vid något enstaka tillfälle. Utan så av den anledningen kan vi inte skjuta upp.
I det här specifika ärendet så var det ju att kommunen, socialförvaltningen ville gå in och betala det som de låg efter med hyran och sådär. Men ändå så accepterades det inte. Hur kommer det sig? Alltså från ert bolag då?
Ja, nu är ju inte jag helt säker på vilken familj det här gäller. Men då är det ju alltid andra omständigheter eftersom vi alltid ser på en samlad bedömning. Att man inte bara liksom stirrar sig blind på beloppet kronor och ören. För det brukar ju någonstans på ett eller annat sätt alltid kunna lösa sig. Utan då är det ju, kan det ju vara en lång historik i vissa fall.
Och det finns ju en nollvision för att inga barn ska vräkas. Vad tänker du kring det? Hur kan ni förhålla er till det?
Det går ju inte undanta kategorin barnfamilj helt och hållet från den här lagstiftningen. Det blir inte hållbart. Då hade det ju inte spelat någon roll vad en enskild person eller familj gjorde, utan då hade de vetat att de alltid fick bo kvar oavsett vilken misskötsamhet det handlar om.
Socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa med tak över huvudet till de som vräks. Vi pratar med chefen som har hand om bistånd på socialtjänsten i kommunen där familjen Andersson vräktes.
Om man har uttömt alla andra alternativ, gjort vad man kan, visa att vi har sökt, vi har använt vårt nätverk, vi har sökt brett, vi söker hur många bostäder som helst här per dag och gjort allt vad man kan, uttömt sina ekonomiska resurser, precis allting. Det är då vi från socialtjänsten går in och hjälper till med tak över huvudet, oftast dag för dag, för man är fortfarande skyldig att fortsätta aktivt söka bostad.
I familjen Anderssons fall så erbjöd alltså socialtjänsten att betala hyresskulden. Men bostadsbolaget ville inte ändra sitt beslut om vräkning. Enligt chefen för bistånd på socialtjänsten i kommunen är det även först och främst föräldrarnas ansvar att lösa situationen innan det går så långt som till en vräkning.
Jag tänker naturligtvis ur barnperspektivet att det är fruktansvärt jobbigt och svårt och inte någonting som man önskar något barn att vara med om naturligtvis. Men jag tänker också att det finns ett stort föräldransvar i en sån situation. Och det finns hjälp att få och man hamnar inte i en sån situation bara så där, utan man har haft en dialog i så fall innan med både socialtjänsten och hyresvärden i god tid innan vräkning. Så att möjligheter att inte hamna i den situationen, det är ett föräldraansvar.
Nollvisionen mot barnvräkningar har fått kritik genom åren. Till exempel i en motion 2017 kallades den verkningslös av den politiska vilden Margareta Larsson, tidigare Sverigedemokraterna, eftersom ansvaret hamnar på kommunerna som inte lyckas hindra vräkningar. Nu har vräkningarna ökat de senaste åren, även under pandemin, vilket i en interpellationsdebatt i år kallats
en stor skam för ett rikt land som Sverige där barn inte har ett hem att gå till.
Av vänsterpartisten Momodou Malcolm Jallow. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson från Kristdemokraterna som presenterade nollvisionen 2007 säger att hon inte har tid att svara på våra frågor. Vi har också sökt Peter Eriksson, Miljöpartiet, som var bostadsminister mellan 2016 och 2018 som avböjer att medverka. Per Bolund, också Miljöpartiet, som var bostadsminister mellan 2019 och 2021, säger att han inte hinner svara på våra frågor. Märta Stenevi, Miljöpartiet, bostadsminister från februari till och med november i år, säger så här om att antal barn som vräkt från sina hem ökat och vad hon ser behövs för att nå nollvisionen.
Jag ser det behovet av att vi stärker bostadsförsörjningslagen också och att det sociala ansvaret för kommunerna behöver bli mycket tydligare.
Idag är socialdemokraten Johan Danielsson bostadsminister, men han hänvisar till socialministern Lena Hallengren för frågor om barnvräkningar. Hon svarar i ett mejl till Kaliber att regeringen ser mycket allvarligt på att antalet barn som vräkts ökat och att regeringen just nu håller på att ta fram en hemlöshetsstrategi.
Och det här är då vad kallas det här?
Vi är tillbaka hos familjen Andersson. Sedan oktober i år bor de på ett nytt akutboende. De bor nu i en trerummare med snedtak. Detta är 19:e stället där fyrbarnsfamiljen har bott de senaste 3 åren, berättar familjen. Simon har fyllt 17 år och han delar rum med en av sina äldre bröder. Det andra sovrummet delar hans 15-åriga syster och deras andra bror på. I det lilla vardagsrummet, precis bredvid furumatbordet, ligger det 2 bäddade upplåsbara madrasser som upptar nästan hela rummet. Där sover Simons mamma och pappa.
Vad ser du själv? Liksom, vad hade du kunnat gjort annorlunda för att inte hamna här, du och din man? Och hade ni kunnat göra något mer för att inte hamna i den här situationen?
Jag vet inte, vi var i en sån situation att jag var sjukskriven. Det var det. Jag har gått igenom det här så många gånger. Att vad hade jag kunnat göra? Och vi har ju bevisat till och med att vi har gjort allt vad vi har kunnat.
Ett ljus är tänt och en burk pepparkakor står på bordet. Det är 4:e julen som Simon och hans familj firar utan fast boende. Och utan besparingar, men i bostadskön till en hyresrätt, kan det dröja många år innan de får ett fast boende igen. Och Simon har förändrats under de senaste åren, säger han.
Ja, jag har inte samma tankesätt längre. Jag tänker inte som unga borde tänka. Jag tänker som vuxna. Och det, jag tycker det är bara fel. För jag borde inte vara vuxen nu, liksom alltså mentalt. Jag har ju tappat jättemånga år av min ungdom egentligen. Jag känner inte att jag har haft samma förutsättningar som andra. Även om jag kanske förtjänar det, tycker jag då. Min bild av samhället och myndigheter har ju sänkts betydligt. Jag trodde aldrig att de skulle värdera oss så här lågt. Det är ju verkligen... Det är en skam. Vi borde inte värdera så här lågt. Vi är en barnfamilj. Men, alltså barn.
Vad tänker du om framtiden? Liksom? Vad tänker du om det?
Framtiden. Den är så oklar. Jag vet inte. Jag tänker inte ens på det spåret nu. Jag bara tar dagarna som det kommer. Dagarna känns långa. Jag har ingen uppfattning om var jag ska gå och vad som kommer ske. Det känns som att alla dagar bara slösas på meningslösa grejer.
Reporter Josipa Kesic. Simon Ingela och Tilda Andersson heter egentligen något annat. Producent Johan Sundström. Slutmix Henrik Henriksson. Jag heter Annika H. Eriksson. Kaliber är slut för idag. Vi hörs igen nästa vecka.